Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Röglepodden presenteras i samarbete med Vågen Försäkringsbyrå. Vågen har i över 30 år hjälpt både företag och privatpersoner med pensioner, försäkringar och placeringar. Ni hittar Vågen på Östergatan 22 i centrala Ängelholm. Eller varför inte besöka deras hemsida på vagen.se.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle kan förlora med 300 000 och ändå vara serieledare efter Djurgårdsmatchen. Som Daniel Roth skulle ha uttryckt det. Själv skulle jag aldrig ta ut sådana svängar. Jag heter Mattias Hjelm och Linus Hallin är också med oss. Nytt avsnitt av Röglepodden. Och stämningen är väl på topp?
Du limmade introt igen.
Gjorde jag?
Ja, du börjar bli stark nu.
Stämningen? God? Medel?
Det beror på, här är den ju ganska trevlig. I Ängelholm eller i regionen som hockeystad är det nog ännu gladare än så i känslan för tillfället. Det är väldigt chockade miner för tillfället.
Jag bor ju inte i Ängelholm. Jag är inte från Ängelholm. Så jag kan inte sätta fingret på alla känslor och uttrycka dem i ord hos alla supportrar i Ängelholm. Berätta mer.
Jag skrev en krönika igår där jag försökte sätta fingret på detta och jag möter mycket folk och möter mycket supportrar. Min känsla är att det är inte, alltså, inte kaxigt, det är snarare ödmjukt, det är chock och det är genuin glädje. Alltså jag skrev det, den vanligaste reaktionen jag får är att tänk att man fick uppleva detta. Och underförstått då att det brukar gå åt helvete och det kommer nog snart att gå åt helvete igen, så att det var trevligt att jag fick andas lite och fick vara med om de här trevliga tiderna. Det är min känsla. Vad sa du, Linus?
Ja, men jag skrev under på det faktiskt. Det känns som att folk är lite försiktiga generellt med vad de, trots att det har gått så bra för Rögle, så de som börjar sig väldigt mycket är ändå, tar inte ut några svängar riktigt efter detta. Att man är lite trippande på tå kring den här framgången för att man inte vill ta ut något i förskott och inte vill, alltså,
man vill inte jinxa, eller vad sa du, Hjelm?
Men visst var det väl ändå en ganska väntad framgång?
Ja, precis. Ja, men du, jag tror du är rätt på det där, Linus. Det är precis som att folk har aldrig upplevt detta, så man kan inte riktigt relatera till det och har inte mycket att hålla sig i. Så därför, så det är därför jag tror att folk är liksom lite chockade och inställda på att ja, det har börjat bra nu, men det kan ju snart.
Det låter som att ni målar upp ett slags drömscenario här, att snart ska man vakna och inse att det här stämmer inte.
Ja, men då Rögle har hållit på liksom med hockey på programmet sedan 1950, och jag skrev det i min krönika också, där är ju ett par säsonger, där är ju liksom en extas runt 92 när man går upp i elitserien och spelar slutspel året efter. Där är fyra elitserieår där. Och det är några vilda år på 60-talet med Ulf Sterner när Rögle liksom chockar lite hockey i Sverige och satsar galet. Och sen så är det något euforiskt avancemang runt 2008. Sen är ju resten av alla andra år i stort sett inte särskilt liksom segriga. Liksom. Det är mycket harvande i näst högsta serien och det är många spruckna drömmar och det är många svikna löften, många omstarter, många liksom tunga grejer som att de bästa spelarna går till andra klubbar och så. Så det, det är den allmänna liksom normaltillståndet för en rullsupporter är ju som jag ser det lidande.
Men kan man hantera det här då? Jag drar en direkt koppling här till några kollegor som jag pratade med som är boysare. Jag gjorde ett sån här reportage tidigare och för dem också normaltillståndet lidande och man vill ju nästan inte ha för mycket framgång. Man vill ha framgången men den ska komma via lidandets väg. Det är svårt att hantera framgången. Är det likadant för Rögle-supportrar tror ni?
Det vet jag inte. Alltså, jag tror mer att man är vis av historien på något sätt. Jag menar, Rögle har ju, när det var det första säsongen de var uppe där efter 2008 när de ledde SHL. Efter
1 november 2008 ledde man serien.
Precis, och då hade det gått på 20 matcher då väl man hade spelat. Och sen rasar Rögle rätt ner i källaren och fick kvala. Så jag tror att folk mer vet att inte ta ut någonting i förskott. Inte det minsta lilla. Och sen på andra hållet också att folk i den här regionen som är hockeyfrälsta är ju vana vid att inte räkna ut Rögle. Någon gång heller, med tanke på vad som händer kring vårarna normalt med lagets spel. Och så det, går, det är ju tydligt att det går på båda hållen, men nej, jag tror att man mest är lite försiktig.
Jag menar, det är ju inskrivet i stadgarna att Rögle ska börja skitdåligt. Helst ska det ska gå åt helvete hela hösten och helst ska någon tränare få sparken. Och sen så ska någonting hända runt jul och i januari så börjar stenen rulla åt rätt håll och sen så blir det kaos och härligt i april. Det är så är liksom historien om Rögle ut. Det här har ju ingen varit med om. Det här kullkastar ju allt vad folk har upplevt. Så att,
och det är där chockdelen kommer in i ditt resonemang ju.
Ja, det är det. Det här är någonting. Men min känsla är ändå att jag möter inte mycket liksom, stöddighet, liksom att man tar detta för givet. Snarare tvärtom att det är lite grann i chock. Glädjechock. Men och jag har faktiskt ett brev jag ska sträcka mig efter som jag tror lite ringar in den här liksom, lyckokänslan som många känner just nu.
Medan du gör det så får jag bara en bild av en gigantisk kebabpizza med extra allt. Sån glädje.
Är det din glädjechock?
Ja, det är det. Och en fet stor jumbo djungelvrål.
Och en ny frisör kanske som du har idag, eller?
Ja, fast den kanske inte blir inte lika entusiastisk.
Nej, vi andra blir. Du har kapat dina pomadakostnader nu med 1000 spänn i månaden.
Ja, det är inget bra. Inget bra för podden. Nu har Daniel hämtat sitt papper.
Jag tappar helt tråden nu. Han är ju superglad och han skriver så här, han är ju glad för oss också. Vilken grym trio ni är. Vet det fan hur många gånger jag läser varenda ord ni skriver eller poddar. Gillar ert smågrabb, gnabb och skrattar högt. Jag har blivit 8 igen. Jag vill samla på bilder, sätta upp Everberg-plansch över sängen. Frugan vägrar. Rita av Britén, skriva egna tabeller och kommentarer efter matcher som förr. Och jag är alltså snart 60 år. Utan er briljanta bevakning och olika ingångar hade detta engagemang aldrig fötts då jag bor på Österlen och är fattig som en kyrkrotta. Jag kan bara se högst 2 matcher live per säsong. Men ni lurar mig att jag är riktigt nära laget och den finten går jag gärna på. Förlåt, men jag är så jävla uppspelt av hockeyns underbara värld. Jag vill bara få ur mig glädje. Jag behöver inte respons. Jag vill verkligen få ur bubblorna bara. Fan, jag inte blev sportjournalist. Micke Älgaröd.
Alltså, jag har stått här och garvat under hela uppläsningen. Men lite så här, bortanför mikrofonen får inte störa uppläsningen i sig. Vilken briljant skrift.
Härligt. Och Micke, jag har godkänt att jag får läsa upp det. Annars kan man mejla till oss utan att bli uppläst. Vill jag bara säga.
Du sa va? Han skrev väl att rita av Ted Britén.
Jag reagerar också på det.
Och sätta upp Dennis Everberg plansch. Det är så underbart. Jag kommer ihåg en gammal kompis som jag hade. Fast nej, det ska jag inte dra förresten. Det ska jag inte dra. Nej, det var inget bra. Nej, men en plansch på Everberg, ja.
Ja, den, man ska ju kunna hitta en naturlig koppling till Skandinavium där han gjorde mål och förstärkte Rögles. 2 mål och förstärkte Rögles serieledning. Ska vi ta oss in på ämnet segertåget/ny nivå?
Ja, vi la in brasklappen förra veckan va? vill jag minnas om att Rögle hade haft ett fördelaktigt öppningsschema. Och nu kommer de riktigt svåra, tunga motståndarna på löpande band. Och då Luleå hemma, vinst efter förlängning i Craig Shearers comeback och Nick Sörensens debut. Och sen då Frölunda borta i Skandinavien, vinst med 2-1 efter två mål då av Dennis Everberg. Tredje raka segern för Rögle för övrigt i Skandinavien. Bara en sån sak är ju rätt så anmärkningsvärd. Men vi undrar hur Rögle skulle tackla när motståndet blev bättre, nivån höjdes. Och hittills så har de ju lyckats föredömligt med att skruva upp sitt eget spel en nivå till också.
Det är faktiskt helt sjukt när man tänker på det, att de enda som har lyckats besegra Rögle så här långt är Oskarshamn. Och det var i Catena Arena. Det är ju bizarra noter det.
Lika bizarrt som att de fick stryk med 12-0 mot Färjestad.
Ja, fast det är nog nästan ännu mer bizarrt att Rögle inte gjorde mål mot Oskarshamn hemma.
Men det är intressant. Jag var uppe i Göteborg i lördags och bevakade. Jag skrev det i min krönika att jag, om man för ett år sedan kände som att de Rögle chockade sig själva, så tycker jag att det är lite skillnad där på segrarna. Att på något vis ser de inte lika chockade ut längre av sina framgångar. Det känns som att det som de har kanske förstått börjar resten av landet fatta också. Att det här är ett riktigt bra lag.
Ja, men de ser ju inte sig själva som en underdog längre när de åker upp till Skandinavien. Många andra gör det. Och man tänker att de inte har någon press på sig att spela en sån match och så vidare. Men den absoluta uppfattningen utifrån är att spelartruppen tänker inte i de banorna. De gör sin matchplan precis som vanligt och går ut och genomför den för att spela efter sina förutsättningar och vinna. Vilket de gör med en väldig disciplin. Och jag tyckte den matchen var intressant att se, för att det var två riktigt bra hockeylag som stötte samman. Alltså Rögle vann ju inte den matchen på, ja men, flyt eller på att de hade, ja men, bättre fart eller något sånt, eller kontra på Frölunda. Det var en riktigt så här klassisk clash mellan två topplag i nuläget, helt enkelt. Och därför var det så intressant att se på vilket sätt de lyckades och lirka sig ur Skandinavien med 3 poäng.
Ja, men så var det. Det var en jämn match. Den kunde ju sluta hur som helst, men jag tycker det var intressant när man satt och längst upp i Skandinavien och försökte analysera matchen. Men jag noterar kanske en 5, 6, 7 minuter kanske som var ganska jobbiga för Rögle i första perioden, där Frölunda dunkar upp en 5-6 bra lägen i slottet, och man tänkte att så här kan det inte fortsätta, för då kommer det snart att ringa. Och sen när man summerar anteckningarna efter matchen, så var ju det Frölundas liksom bästa, längsta sekvens under hela matchen. Och det säger ju ganska mycket om, det var en jämn match, den kunde sluta hur som helst, men att man liksom, när man summerar en match i Skandinavien, att liksom ens jobbigaste period var någonstans halvvägs in i första perioden, då har man gjort det ganska bra.
Hur tror ni att synen utifrån är då, från andra lag? Finns det fortfarande en tanke om att Rögle är en kusin från landet, eller har man börjat inse att det här är ett lag som kommer att vara i toppen under hela säsongen?
Jag pratade med Dennis Everberg i korridoren utanför i Skandinavien. Han sa just att segrar bygger respekt, och jag förväntar mig att folk kommer att respektera oss. Och nej, det tror jag definitivt att den respekten är full. Men jag satt själv på presskonferensen där Roger Rönnberg sa att försvarsmässigt är det här det bästa laget vi har mött den här säsongen. Jag tycker liksom att rent allmänt att man märker att det börjar hända någonting nu. Men igår, det hör kanske inte hit, men inom loppet av typ 3 timmar så fick jag mejl och samtal från liksom kollegor på stora kvällstidningar som har tänkt sig skriva om Rögle, som frågar om har du 5 minuter att snacka Rögle. Liksom, det börjar hända någonting, att de börjar bli intressanta på ett riksplan också. Liksom, vad är det som händer? Liksom? Det är min känsla.
Mm. Vi kan väl stanna lite vid de här två matcherna också. Bara tänka lite individuella spelare.
Bara innan vi kommer dit, bara backa lite innan vi kokar ihop lådan med liksom Luleå. Den är ju ett tag sedan nu, men vi var ju där och jobbade. Den är också intressant på något vis. Vi såg ju många sådana matcher mot Luleå. De är ju otroligt tuffa och spela mot den disciplin liksom. Vi såg många sådana matcher som höll på, hade glidit ifrån dem i fjol. Där de kom tillbaka och tog hem det till slut denna säsongen. Det har ju också hänt någonting.
Ja, de här Luleå-matcherna speciellt har man ju tänkt på pressläktaren att efter 10 minuter stod det väl 1-1 i skott eller något. Och man tänker att ja, så här kommer det se ut i 60 minuter för det är så här Luleå spelar på bortaplan. Och att man då lyckas vända när Luleå får ledningar att gå på och ändå komma ut segrande för den matchen. Det säger mycket om karaktär, tro och allt det här som man behöver ha på plats. Var det står någonstans.
Men många gånger vi sa till varandra i fjol liksom, det här slutar 0-1 eller det här slutar 1-2. Det stod liksom i stjärnorna att det kommer inte hända någonting mer. Vi kan gå hem nu.
Mm.
Men där var ju skillnaden, ja det var ju ingen, det var inte sprudlande 60 minuter, men de hittade bara med ett sätt att koppla tillbaka greppet om den här matchen.
Ja, och det är väl det som är den stora skillnaden kanske jämfört med förra säsongen hur Rögle spelar. Förra säsongen var det sprudlande energi när man tog sig ur sin svacka. Man åkte sönder lagen, man mötte, man vann på det här drivet, farten, trycket framåt, allt det här och fick publiken med sig på hemmaplan. Ja, ni vet ju hur det ser ut. Nu vinner man ju matcherna på ett annat sätt många gånger. Alltså mot HV i premiären hade man ju det här som man hade förra säsongen.
Mm.
Men nu är det, man är mer cynisk i att inte gå bort sig i uppspelen till exempel. Så man inte får några spelvändningar på sig. Och istället så jobbar man metodiskt, lugnt, med en trygghet i gruppen på att vi ska lita till spelsystemet. Då kommer detta att lösa sig när vi summerar den här kvällen. Vilket också har gjort för dem i alla fall utom en gång då mot Oskarshamn. Så det är en rätt så intressant kontrast också att lyfta upp. Alltså det är ju, man kan vinna matcher, men sättet Rögle vinner dem på är ju topplagsmässigt. Och förra säsongen var det sättet Rögle vann matcher på den liksom studsande, inte, jag kan inte säga bottenlaget liksom, men just det här när man får vind i segeln och skjuter en kanon på något sätt.
När man går igenom 5-6 av de här segermatcherna så har ju de flesta känns oavgjorda eller ett målsskillnad när det är 10 minuter kvar i matchen. Men det är verkligen det som du säger som definierar topplag. Det är ju de som knyter ihop de säckarna och går hem med poängen. Vi har ju bevakat många säsonger där Rögle har stått efteråt. Liksom, ja, vi måste lära oss och sätta punkt för matcherna. Vi måste kunna vinna en sån här match. Liksom. Nu snackar de inte så mycket. Nu vinner de här matcherna istället.
Mm.
Och man är ju nästan på nära på överlägsen ledning nu också i tabellen.
Ja, det är väl bara en 45 raka segrar kvar till slutspel.
Ändå 4 poäng ner till tvåan och trean.
Ja, kommer nog skilja en 300 poäng till tvåan när vi är klara.
Eller vad tror du? Du börjar ju nästan prata som jag.
Ja, jag pratar ju för dig nu. Jag tror inte detta, men jag pratar för dig.
Ja, det finns ju inga tendenser på att det skulle börja gå åt fel håll.
Nej, det gör det inte. Snarare känns det som att det är inte maxat i alla liksom, moment. Det är inte så att det är liksom, att man gör 4 powerplaymål per match liksom. Det finns ett boxplay där man inte ligger särskilt bra till
Nej, där är man ju på under halva nu i boxplay-statistiken. Det var intressant också att prata med Cam Abbott efter då onsdagens träning, dagens träning, och fråga honom just det här att ja, men ni leder serien, men då är ju ett av de viktigaste grejerna för ett lag, speciellt Rögle som är väldigt ovana vid att vara i den här situationen överhuvudtaget, att inte slå sig till ro, fortsätta utvecklas, inte bli nöjd. Och då sa ju han just det, de här bitarna, vad de behöver förbättra för att kunna hålla i detta. Special teams, powerplay, boxplay, effektiviteten. Rögle har ju skapat väldigt mycket i många matcher men inte fått på något sätt fått maxutdelning. Exempelvis är 2 grejer som de behöver kliva upp med. Och så sa han också det att han sa att ja, men vi måste vara ärliga och se att vi har tagit många uddamålssegrar. Alltså det har varit tajt. Vi har spelat med små marginaler. Han nämnde den här Frölunda-matchen till exempel. Ett skott så går i slutet där så kanske vi inte kommer därifrån med mer än en poäng eller några poäng alls och så vidare. Han sa vi har steg att ta för att kunna dominera. Så sa Cam Abbott. Och han menar väl då att istället för att vinna med 2-1 i Skandinavien ska det kanske bli ja, med 4-1 eller på hemmaplan till exempel mot Leksand ska det bli 5-1 i den matchen istället för 5-3. Ni förstår tänket i alla fall.
Oh, ja. Apropå hög ribba då.
Exakt. Ja, men det är väl, jag tänker att det är sunt för att det är väl klart att Rögle ska vara nöjda med mera nöjda vad de måste ha kommit hittills, men vi är inte ens 10 matcher in i den här säsongen och svackor kommer att komma. Nu gäller det att bygga vidare på det momentum man har, ta tillvara på det så länge man kan, men också liksom fortsätta och okay, skruva på grejer. Och som sagt, special teams som snackar powerplay och boxplay, det vet ju alla att det är det som avgör jättemycket i slutändan, speciellt i slutspel. Mm. Om man nu blickar så långt fram. Så det finns ju fortfarande jättemycket att vrida och vända på och förbättra.
Men de har gett sig själv en rätt fet kudde att sitta på. Nu kan de ju gå in i en svacka och torska 4 matcher utan att falla mer än 3 positioner.
Ja, och för ett år sedan, om vi backar bandet, så hade Rögle spelarmöte där man ville byta spelsystem och ändra på allt som man hade byggt upp en hel försäsong. Nu kan man istället i lugn och ro fokusera på att nöta detaljer i powerplay. Den skillnaden är ju monstruös när man pratar om mentalt mående och annat som också är viktigt.
Och att bli dominant i matcherna, det hänger ju tätt ihop med just effektiviteten. Blir man mer effektiva så får man in fler mål och då ökar ju differensen till motståndarna. Håller man samma täta försvar och blir effektivare, då blir det ju större glapp i antalet mål mellan lagen. Och då blir det inte den här tajta där det kan avgöras på ett skott. Så jag förstår att effektiviteten är något man tittar på då.
Mm. Det här blir en jättebra övergång till min spaning. Kan jag ta den redan nu?
Ja!
Ja! Det finns ingen anledning att spara på grejer när det blir så,
så tydligt. Naturligt. Så konkret och tydligt.
Precis. Och apropå effektivitet då. Man har pratat om spelare som har klivit fram och spelare som har levererat i Rögle. Jag tänkte att vi skulle prata med den, eller inte med, utan om den som har kanske imponerat allra mest hittills. Så det är ju Dennis Everberg. Om man tittar på hans statistik och bryter ner den, så är det alltså så att Dennis Everberg har gjort 6 mål. Han leder SHLs skytteliga med det facitet. Gjorde det ju 2 då i Skandinavien senast. 9 poäng totalt. 5 i SHLs poängliga. 3 powerplaymål. Det är bara en som har gjort fler i hela ligan. 14 tacklingar. Det är flest i Rögle tillsammans med Adam Edström. Och med det ligger han 11 i ligan. Han har plus 5. Det är bäst i Rögle, topp 10 i ligan. I plus minus statistiken då. Så bryter man ner hans säsongstart och tittar liksom på inte bara målskyttet då, utan alla olika delar, så har han ju levererat, även om förväntningarna var höga på Dennis Everberg, så har han levererat mer än vad någon kunde tro.
Och har förmodligen rätt bra effektivitet också om man skulle titta på en sån siffra.
Ja. Förstår du att det passar bra igen?
Ja.
Ja, bra.
Nu känner jag mig som, det lät nästan som han Kajan i Hip Hip. Rätt bra igen.
Imitera honom.
Nej, jag kan inte.
Ah, okej. Okay. Nej, men Dennis Everberg, vi hade ju, han kom med enorma förväntningar och det såg väl liksom, det såg hackigt ut på försäsongen, men han har ju verkligen växlat upp för varje match som har gått sedan premiären egentligen. Han börjar ju bli, jag skrev det efter Frölunda-matchen, man fått en påminnelse om det, hur nyttig han är i det området framför målen. Man gör ett highlights-paket av hans mål, så skulle man kunna säga att det är liksom bara en massa skitmål liksom. Men han är ju otroligt skicklig på det här att ge backen en liten knuff i exakt rätt riktning för att ge sig själv en sekund ostört arbete och knacka in en puck. Men han har gjort flera sådana mål redan. Han är otroligt skicklig i det, på det kontoret framför målet.
Mm. Ja, 2 andra jag skulle vilja prata om. Får jag göra det?
2 andra spelare?
Ja.
Det går bra.
Vi har ju pratat i podden innan om att Roman Will och Kristoffer Rifalk ännu liksom inte har behövt rädda poängen åt Rögle, utan att de har varit bra, jättebra och gjort sitt jobb, men inte de här riktigt avgörande räddningarna. Känslan är ju nu att med den här Luleå-matchen och kanske framförallt Frölunda-matchen, så har Rögles målvaktspar bevisat att de kan kliva fram och vara de här liksom hjältarna också. alltså ytterligare en nivå. Håller du med om det eller?
Tveklöst. Jag tyckte ju att från läktaren i Skandinavien tycker jag att det här var första gången som man såg lite grann den riktiga Kristoffer Rifalk, den man såg i Oskarshamn. Han har inte varit dålig i de två första matcherna, men det här var första gången som jag såg, tyckte man se liksom hela, spela ut hela sitt register i Rögle. Han såg väldigt lugn och trygg ut med pucken. Han var bekväm med spelet runt kassen. Han skickade ett par puckar både passningar och rensningar i boxplay med mera. Han såg väldigt, väldigt tät ut. Och vi, det drunknar ju lite som en uppmärksam läsare skrev till oss om efter Luleå-matchen, Linus. Men vi satt ju där och tyckte att Roma Will gjorde något riktigt bra i den matchen.
Precis. Han var ju, gjorde väl också sin bästa match i den drabbningen. Trots att han har varit stabil i alla matcher så var det där han syntes mest. Så kan man väl uttrycka det. Där han hade som störst betydelse för Rögles poäng. Och det var ju då också Craig Shearer gjorde comeback på något annat vi borde benämna. Två matcher in nu så tycker jag att han, med tanke på att han inte har spelat match på ett halvår eller vad det är, att han har startat på en väldigt hög nivå. Det är väldigt lite rost i den kroppen, vad det verkar se ut, trots förutsättningarna.
Ja, men så två ansikten om Craig Shearer för säsongen. Den liksom den vanliga solida Shearer och den som såg lite splittrad och hade tankarna på annat håll. Det här var ju den, nu är det ju den gamla vanliga Shearer, liksom den som är resolut och går på instinkt och inte gör några misstag. Han har ju klivit rakt in som en toppback i laget, håller med.
Hur har det gått för Nick Sørensen då?
Det är väl än så länge en rätt så tung historia. Han var den som hade minst istid av alla i Göteborg. Han har inte gjort några avtryck alls egentligen, skulle jag säga.
Det som är intressant är att jag intervjuade honom idag efter träningen om just starten och hur det känns och så här. Det har gått två matcher nu. Hur tänker du kring detta? Och han var ju väldigt så här saklig i sin...
Nykter.
Ja, precis. Nej, han sa att jag har tålamod. Är det så att jag spelar i fjärde linan, går jag in och gör det jobbet med stolthet för lagets bästa. Så han liksom jag har varit här i en vecka, gjort 5-6 träningar. Normalt tar en spelare 10 matcher för under försäsong för att komma in i lagets spelsystem och lära känna allting och så. Han inser liksom att det här kommer inte vara suveränt direkt, utan att han lät väldigt lugn med förutsättningarna och med det som komma skall. Och det är ju en spelare som, alltså ser du på träningarna så blixtrar han ju verkligen till ibland. Helt plötsligt så får han pucken och så är det ett rappt handledsskott i bortre krysset som man knappt hinner uppfatta. Det finns ju kvaliteter i den spelaren, det har vi konstaterat tidigare också. Och så länge man tänker så som han gör nu, så tror jag att man ger sig själv ganska bra förutsättningar att växla in eller växa in i säsongen på ett bra sätt.
Kanske lite mer stukad än vi trodde.
Ja, kanske. Alltså, absolut. Men sen kan man också säga att match 1, det är ju debuten. Och det är ju... Det är ju nytt lag, nytt spelsystem, vad han tränat då, ett eller två pass.
Ja.
Och sen spelar han i en fjärde kedja uppe i Skandinavium som har rollen att döda tid. Och en annan typ av roll än när man spelar i de två toppkedjorna kanske. Så man får så titta på vad har Nick Sørensen haft att jobba med hittills. Det är också en aspekt i det hela.
Absolut.
Men han har inte gjort en entré à la Olle Liss när han kom in i Rögle.
Nej, verkligen inte. Men det är visst, Nick Sørensen är bra på mycket, men det är ju ingen spelare som har egenskap att få spela i fjärdkedjan. Men samtidigt, en tanke som föddes för 7 sekunder sedan, så är det kanske ett sätt att liksom ha ny på jobbet skylt, att man får faktiskt lära sig den hårda vägen, hur det här laget spelar och beter sig. Och ska man någonstans lära av de bästa där, så är det kanske rakt in i en inte så glammig fjärdekedja och brövla liksom. Där får man ju verkligen lära sig hur det här laget spelar, vad det här laget är byggt på för pelare.
Ja, alltså han ser ut och ska spela powerplay mot Djurgården till exempel, och så länge kommunikationen är rak och ärlig mellan, alltså det är skillnad att bli satt i en fjärdelina i andra matchen och så säger inte tränarna någonting, då börjar man nog fundera lite, oj shit, vad är det som händer här? Men finns det en rak kommunikation från tränarstaben och berättar, ja men vi tänker så här, vi börjar på detta sättet för att du ska också...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vidare, då är det ju en helt annan grej. Då kan man ju, och det, min uppfattning är att det är precis det som har hänt när jag intervjuar Nick Sörensen med tanke på svaren han gav mig på de frågor jag ställde.
Och du har ju varit ute i Catena Arena och du har en träningsrapport med dig, men innan du ska dra den... Så dra ner din munterhet här. Men du ska få dra den snart, Linus.
Nu står Linus och gråter i hörnan. Ja. Kalla nu hit honom igen, Hjelm.
Ja, men du har ju pratat med en spelare där ute som du har dragit in i en intervju med som vi ska lyssna på. Och det är med Anton Bengtsson som väl då förklarar just det vi har pratat om här tidigare. Vad som är förklaringen till segertåget, eller?
Precis. Jag börjar med att fråga Anton Bengtsson vad han tycker ligger bakom Rögles starka form just nu.
Jag tror det beror på att vi har en fantastisk grupp. Alla trivs med varandra och tycker vårt spelsystem funkar kanonbra. Alla följare och tycker att det är klart och tydligt med vad vi ska göra och... Det gör att man skapar självförtroende och man vet lite vad man ska göra på isen. Och självklart har vi fått en väldigt bra start och det bygger självförtroende i gruppen. Och vet vad som krävs för att vinna och ser väldigt starka ut.
Många spelare pratar om just spelsystemet. Kan du förklara lite, vad är hörnstenarna i det?
Det är ju egentligen det man går igenom under försäsongen, hur vi vill spela och hur vi ska ta oss ur olika situationer. Det är ju väldigt mycket detaljerat och sådär, men när man väl är på samma sida och alla förstår hur vi ska spela så blir det så mycket enklare där ute på isen. För det är väldigt lite tid när man väl har pucken, så då gäller det att veta vad man har sina spelare och hur vi vill spela ut situationerna. Och jag tycker det har klaffat väldigt bra. Och förhoppningsvis så ska vi fortsätta på den inslagna vägen.
Och du kom ju till Rögle från HV71 inför den här säsongen med hopp om en nytändning. Vad säger du om din första tid i Ängelholm?
Man har varit jättebra. Trivs kanonbra både i laget och utanför här i stan. Och allting har varit kanon. Och fått mycket speltid och trivs väldigt bra. Det är väl lite... Poängen som saknas just nu, känner väl att jag har skapat en del chanser men inte hamnat i det protokollet. Men jag har tålamod och fortsätter med mitt spel, så förhoppningsvis så kommer det släppa.
Du har fått mycket beröm här i inledningen för ditt spel. Vad känner du, vad stämmer där ute för dig?
Men jag känner mig bekväm där ute tycker jag. Vet vad min roll är och sådär, och får mycket förtroende. Jag tror att det är just att när man väl kommer in och känner att man har självförtroende och känner sig bekväm i situationerna, så är det lättare att spela där ute.
Anton Bengtsson där. Anton Bengtsson som har gjort en fantastisk inledning i sitt nya lag, Rögle. Men som ni kunde höra, en sak han vill vara mer framträdande i, och han säger öppet och konkret, göra fler poäng. Han vill finnas i de protokollen. Där är han inte riktigt nöjd, men han tänker att det kommer, och det gör det väl.
Var han en assist hittills för? Det tycker jag är lite märkligt med tanke på hur mycket han har varit involverad i framåt. Jag tycker han har haft många lägen själv, men han har ju spelat i bra omgivning. Jag tycker jag har sett honom där det hettar till hur många gånger som helst. Så du säger, det kommer väl, ja det kommer du göra. Fortsätter han så här så kommer det att börja lossna för honom också.
Du ska alldeles snart, jag ska hålla dig på sträckbänken lite till, Linus. Mm. Men Daniel, jag vet att Daniel har någonting mer han vill lägga till protokollet innan du får dra träningsrapporten, där vi får höra vilken kedja Nick Sörensen spelar i och om det ser ut som tidigare med övriga kedjor, vem som är borta, etc.
Ja, men jag vill bara stänga den när vi nu har pratat om lag. Vi har lyft fram liksom lite olika individer. Vi pratar om Nick Sörensson som inte riktigt är där. Jag tänker att Dominic Bock har vi pratat om innan. Han har inte riktigt hittat hem i det här spelsystemet, i det här laget ännu. Men så tänker jag liksom, egentligen, det här handlar ju verkligen inte om individer. Men jag i lördags då, Jelena spelar inte. Och hjälper nu. Höglander avstängd, Britén skadad. Och så nämner vi några som liksom, ja men Sörensen lite istid, Bocken inte riktigt. Ändå så liksom går laget som en klocka. Alltså det är ju verkligen märkligt att det är ju ingenting som biter riktigt liksom. Det är frånvaro efter frånvaro, det slås sönder toppkedjor och toppspelare borta. Men vem som än försvinner så lämnas det liksom inga synliga spår efter sig. Det tycker jag är lite märkligt.
Det är märkligt med tanke på vilka spelare som har varit borta. Men samtidigt om man ska se till numerären så är det väldigt få spelare, du nämnde några här, men väldigt få spelare totalt som faller ur ramen. Väldigt många är på plats och gör det man ska göra i sina respektive roller match efter match efter match. Jämfört med några andra lag som ligger i botten av tabellen som jag har sett där... Det är jättemånga spelare som faller ur den här ramen och man vinner inte.
Nej, men jag tror det är ett väldigt, det är, om man vill liksom hitta sig själv och hitta någon slags form så måste det vara ett jäkla liksom, bra lag att vara i för att hela laget funkar. Liksom, går som en klocka, som du säger, alla är där och gör vad de ska, ingen faller ur ramen. Det är ett väldigt, väldigt starkt kollektiv och det är ju en rätt så bra förutsättning att liksom... lyckas individuellt också.
Nu står ju Linus här och tuggar fradga i princip.
Ja,
så.
Kom igen ja. Linus, ge oss en träningsrapport.
Den kommer här. Vi kan ju säga det att Nisse Glander är fortfarande avstängd efter sin armbågstackling mot Luleå. Telbutén är skadad. Jakob Bondesson är som bekant utlånad till Kristianstad och det är ju även Kevin Wenström nu också utlånad. Erik Jelena saknas efter att ha fått hjärnskakning i den Luleå-matchen också. Och sen då, om vi tittar på hur Rögle formerar sig mot Frölunda vad gäller backpar så är de identiska. Det är Craig Shearer, Daniel Bartov, Samuel Jonsson och Allen Lesund, Cody Curran och Niklas Hansson. Och sen då var Samuel Johannesson och Isak Jonsson juniorerna ute och körde också.
Vi kan väl lägga till där på backsidan att en back har ju försvunnit sen vi pratade senaste gången, Jakob Ragnarsson.
Ja, precis.
Just det.
Han har också lämnat. Det var som du förutspådde där Daniel, att det kan gå snabbt när speltiden tryter. Och det var ju precis vad du gjorde här. Likt Wilson Johansson innan säsongen väl ens han började, kändes som. Mm. Och sen, vi kan ju ta Farvas också. Där är det då frågetecken för Leon Bristedt. Men Rögle tränar så här: Erik Andersson, Simon Ryfors, Taylor Mattsson, Daniel Saar, Anton Bengtsson, Dennis Everberg. Och det var ju den här kedjan då som Leon Bristedt var inne och alternera.
Det indikerar väl att han inte spelar imorgon?
Det indikerar att han inte spelar, ja. Precis. Ja, fast både ja och nej. Jag kommer till anledningarna till varför jag inte riktigt blir klok på det här. För det är att Dominic Bock, Mattias Sjögren och Nick Sörensen spelar. Och sen spelar Adam Elström, Hampus Gustafsson och Nils Höglander som ju är avstängd. Så rent rimligen om Bristedt skulle vara borta så hade man ju inte...
Då är man till och med en forward kort.
Ja, eller? Precis.
Så då är det, tar man väl hem en sån som Kevin Wenström.
Ja, det gör man ju säkert då. Men det är ju fortfarande lite frågetecken. Men att Bristedt alternerar just den enheten sa Bengtsson Everberg. Det är ju precis som du säger, det indikerar på att han inte spelar. Och han alternerar även i powerplay då. Och i den andra powerplay-enheten spelar just Nick Sörensen hela tiden.
Men enligt den rapporten så verkar inte Nick Sörensen tillhöra någon fjärde kedja mot Djurgården.
Nej, då är han ju på Höglanders plats där.
Ja, eller så spelar, om Bristedt kommer till spel så spelar han där Sörensen gjorde på träningen.
Och Sörensen flyttas ner till Höglanders.
Men då hade ju Bristedt egentligen rimligen behövt alternera med Mattias Sjögren och Dominic Bock. Så ni förstår, det finns lite frågetecken kring detta. Men det är faktan vi har i alla fall.
Och det är väl en sån som tränare, Cam Abbott, är väl jättenöjd om vi inte lyckas lista ut en hel uppställning.
Ja, men precis.
Det får ni göra på kammaren där.
Däremot tycker jag att vi måste beröra faktumet att Erik Jelena inte spelar. med tanke på hur det såg ut. Han fick ju en... vi har pratat om detta, Daniel. Vad var det han fick mot Luleå? Nästan en skallning bakåt av Austin Farley där.
Alltså någon slags bakvän, skallning reverse. Du kan ju där, Hjelm. Du kanske ska reda ut det här med skallningar. Nej, men det är ju en bak... Det
är ju en... Skallning är ju normalt sett då att man tar sats och så siktar man in sig med pannan helst mot en vägg.
Och det där var ju precis omvänt. Han gjorde en huvudrörelse bakåt och träffade då Jelena som stod bakom i pallet, och Jelena var ju nere för räkning ett bra tag innan han gick ut, och sen fortsatte han spela. Men det är, du drog lite i detta igår och reagerade på hur kraftfullt både Cam och Chris Abbott pratade kring detta.
Ja, men Cam Abbott fick ju själv sluta på grund av för många smällar mot huvudet, och Chris Abbott som sportchef är ju otroligt angelägen såklart att sånt här inte ska hända. Det är väl, behöver man ju, sticker ju knappast ut hakan om man säger att det här är oacceptabelt, att en spelare fullföljer en match med en hjärnskakning. För det ansvar ska ju inte ligga hos spelaren själv, och det sa ju Chris Abbott också. Det ska finnas folk där som tar beslutet åt spelaren. Spelaren ska kunna säga att ja, men jag mår bra, jag vill in och köra igen. Nej, du ska ur den här matchen för du har läget av att groggy på isen. Punkt slut.
Och men där... de har väl läkare i båset?
Ja, men jag har inte insikten, så jag vet hur detta har gått till eller vem som har tagit vilket beslut. Det är bara att konstatera att det har fallerat någonstans.
Men kan det inte vara väldigt svårt i vissa fall att avgöra om det finns en hjärnskakning eller inte?
Nej,
eller...
nej. Alltså, om en spelare, om det finns minsta misstanke, så ska en spelare ur matchen, punkt slut.
Men de måste ju någonstans ha tänkt att det inte fanns minsta misstanke då.
Ja, det är ju helt omöjligt med tanke på hur han såg ut när han låg på isen länge. Liksom, och nästan, han fick väl hjälp av också in i båset. Ja.
Det är så, men jag tänker ju historiskt också. Liksom, Rögle har ju inget jättevackert record på den fronten. Jag behöver inte säga mer än... vad heter han? André Duvå, Sebastian Wenström, Patrik Selin. Det har varit rätt många incidenter genom åren med spelare som där inte Rögle har imponerat på det här området. Så det känns ju som att visst, det är ett tag sedan det hände, men att döma av Chris Abbotts citat så lät det inte som att det ska hända fler gånger.
Nej, de sa väl både Chris och Cam Abbott att de har satt igång någonting för att se till att det här misstaget aldrig sker igen, typ. Mm. Så det var rätt så raka rör, och det var väl också sunt att de gick ut och visade den självkritiken i det här läget, för att det sänder också en signal att klubben är medveten om att det här är illa.
Ja, det är klart, det är ju större än att förlora 3 poäng. Man kan ju förlora en livskvalitet resten av livet. Det är ju allvarligare med människors hälsa, såklart.
Precis. Visst är det så. Nu har vi ju berört Cam och Chris Abbott. Och det är väl en bra övergång att fortsätta prata om Cam och Chris Abbott. Inte om hjärnskakningen.
Det är broarnas avsnitt, Hjelm.
Ja. Det här med cliffhanger kan man ju, till skillnad från vissa andra i podden. Nej, men Chris och Cam. Vi ska inte prata hjärnskakningar då, vidare om dem nu. Men fortsättning... vad det verkar för bröderna, tvillingarna i Rögle.
Linus Alin kokade ner en fin nyhet på det här, eller intressant nyhet på det här temat igår. Dra den i korthet.
I korthet så pratade jag med Rögles klubbdirektör, alltså Daniel Korr, och Rögles sportchef-tränare har kontrakt även nästa säsong. Men jag ställer frågan med tanke på hur det har gått, hur de ser på Brandon Abbotts framtid i Rögle. Och då sa ju Rögles klubbdirektör att de hoppas redan den här vintern att skriva ett flerårigt avtal med dem och förlänga ytterligare, så skriva ännu fler år. Så det var ett rätt så tydligt statement från klubbledningen vilken riktning man vill gå, och han öppnade den dörren på vid gavel och sa att vi ser det här väldigt långsiktigt och vi vill ha detta på plats. Han sa att de skulle vända det i styrelsen, men att de vill dra igång detta ganska så snabbt. Alltså arbetet med förlängningarna.
Hur bedömer ni det då? Hur bedömer ni det då? Det gick för snabbt där med orden. De lär ju vara högvilt om resultaten fortsätter gå Rögles väg. Intressanta för andra klubbar, kanske i andra länder också. Tror ni att de vill fortsätta det här projektet eller de är sugna på ännu större klubbar.
Jag pratade med båda två om detta och båda så inledde med att säga att oj, shit, det har vi inte tänkt på överhuvudtaget. Vilket många spelare också brukar säga, men det känns lite mer genuint när de säger det med tanke på att de har ju ofta liksom under säsongerna någon slags målmedvetet tunnelseende på att prestera och vinna. Så jag tror att det ligger mer sanning i det hos Bollnäs Abbott att de inte har tänkt i och med de har nästa säsong också. Men de sa ju både, Chris och Cam sa att det här är hemma för oss. De har hus och familj och allting och de ser det också långsiktigt och att de är öppna för att påbörja en dialog om förlängningar. Så det var ju också liksom positiva tongångar kan man säga. Utvecklar ut.
Nej, men jag känns som jag står och läser mina krönikor. Men jag skrev, tyckte till om detta igår och värdade mina tankar där. Jag har ju svängt där. Inte liksom i fråga om deras liksom kompetens och så. Men förra säsongen var ju framgångsrik men också slitig. Vi avslöjade ganska mycket som hände bakom kulisserna. Cam Abbott krockade med Lukas Elvenäs. Spelarna gick in och sa att vi måste dra ner på träningen. Vi håller på att gå i vägen. Spelarna drog igång en process om spelprogram.
System.
Spelsystem, förlåt. Och både du och jag, Linus, har fått bekräftat i efterhand att det stämde. Det var stökigt. Så min känsla var väl att okej, tre år med Abbott, det är kanske lagom. Liksom. Det är kanske vad den här organisationen tål. Alltså de är ju inte bara liksom otroligt drivna. Att gå på de varven, liksom, det orkar man kanske inte. Det är kanske, jag tänkte att det är kanske en lagom horisont liksom, både för klubben och för bröderna. Men min känsla är ju att de verkligen, verkligen har jobbat med sitt ledarskap, precis som de har sagt att de gör. Folk jag lyssnar med som har öron ända inne i omklädningsrummet och sitter där säger ju också att de tycker att de har förändrats till det bättre, att kavat ner ett par procent, lyssna mycket mer, har tagit ett kliv helt enkelt i sin utveckling som ledare. Och jag skrev också det. Det är inte jättekonstigt heller. Man glömmer det att de är födda liksom 83. De är 35 år. Förra säsongen var deras allra första på seniornivå. Hela säsong på seniornivå. Det är liksom inte rimligt att man kan allting när man är, även om man har spelat hockey i sitt liv. Att leda liksom en organisation som omsätter långt över 100 miljoner och leda liksom ett elitlag. Det tar tid. De kommer kanske inte vara som bäst förrän om 10-15 år. Det kan jag tro alla liksom, jämför Dan Tagnes när han poppar upp i Rögle med, och som nu när han leder oss Schweiz topplag. Och alla som har varit chef vet att det tar sin tid att hitta sin stil och gå på sina minor och så. Så att idag är min känsla att det finns inget annat alternativ än att gå all in på detta, för att så harmoniskt och så, nu går vi verkligen alla hjul i samma takt.
Chris och Cam Abbott, ja, något år till vet vi. Kanske blir det flera år till än så.
Men sen, bara för att stänga den diskussionen. Det är klart att de kommer att vara intressant, precis som spelare som gör toksuccé här blir intressant för andra ligor. Så jag är helt övertygad om att de kommer att göra sig ett namn för Nordamerika och annat.
Och det är väl sånt som kan göra att de själva ändå, trots att de trivs här, har familjer och hus här och allt är bra, frid och fröjd, ändå någonstans söker ut nya utmaningar.
Jo, men sånt kan man ju reglera i nya avtal liksom, med klausuler och annat. Och det är väl ingen som blir stoppad från att typ ta en NHL. Men när kunde Jeremy Colliton bli NHL-coach, så varför skulle inte Cam Abbott kunna bli det? Alltså, sett till vad man presterar för resultat. Men jag har ju svårt att se att de liksom skulle byta projekt i Sverige. Jag tror verkligen de är rotade. De har köpt hus båda två i Ängelholm och de är verkligen här med hela sin själ och ser detta långsiktigt. Det tror jag.
Nu har vi pratat länge. Jag har ju förberett en annan punkt här med frågan. När orkar ni med det?
Jag är lite orolig för tiden. Jag får skylla mig själv. Men... Nej, vi kör!
Kör igen. Kommande matcher. Motståndskoll. Motståndarkoll. Det har vi inte haft förut riktigt. Men det är väl, jag tycker man ändå ska kunna bjuda lite på sån information.
Podden bygger in en ny hållplats.
Ja, jag hoppas att kunna leva upp till den bara.
Lyft på Vegamössan och kör.
Djurgården härnäst. Växjö efter det. Djurgården, vad vet ni om Djurgården? Ja, det var jag som skulle prata.
Mästarna.
Ja, precis. 16 SM-guld. 2 Brynäs på 13 och Färjestad har 9 SM-guld. Fick ni topp trion där. Djurgården vann senast mot Luleå. Spelare i Djurgården som man ska hålla koll på?
Björn Nord.
Nej, men Patrik Berglund var ju ett upphåsat nyförvärv för hela den här serien. Och han har ju gjort ett antal mål också. 4 mål men inga assister. Bäst i Djurgården går Olle Alsing poängmässigt 2+7. Bästa målskytt är Niklas Bergfors. De har ju värvat en ny målvakt också. Kari Remö som spelat 166 NHL och Stanley Cup-matcher under 6 säsonger i Tampa och Calgary. Och han var i KL i Avantgard Omsk förra säsongen. Intressant där då. 17-årige talangen Alexander Holtz är avstängd efter tacklingen och mot huvud på Daniel Sundell senast. Men någonting som är intressant med Djurgården, apropå detta med special teams. Djurgården ligger 2 i powerplay-ligan. 42,11% effektivitet där. Det är högt. Det är bara Färjestad som är högre. 43,33. Rögle ligger på 31,82. Nu fick ni siffran också. Där vi har pratat om att det finns förbättringspotential där. Men det är också en hög siffra som Rögle har. Men ändå, Djurgården är starka i powerplay. Jämför det med jumbon. Brynäs 7,69%. Viss skillnad. I boxplay då så är HV främsta lag. 86,36% har man då rätt ut. Djurgården ligger femma på 81,25. Rögle har 75%. Också förbättringspotential som vi varit inne på då i Rögle. Sen har vi då Växjö matchen efter det. Och Växjö är väl en av säsongens stora gåtor så här långt. Och om man bryter ner gåtorna i Växjö så framträder en ännu större gåta. Lyssna på det här. Viktor Fast, målvakten som man ju alltid höjer upp som en given 100-taggare, höll jag på att säga. Men det är det ju inte riktigt. Han ligger alltså på 87,31%. Målvaktskollegan Viktor Andrén, 87,04. Det här är ju faktiskt bland
sopigt.
Jag vill inte ta ett sånt starkt ord i min mun.
Okay.
Det är mindre bra. Mm. Det är längre ner i tabellen.
Ja, det är det.
Över målvakter.
Varför har du gått och blivit diplomatisk?
Jag har klippt håret. Då försvann styrkan. Men i Växjö så är främste poängspelaren Roman Horak och näst främste är Rickard Gynge. Den kanske mest, ja inte mest kände, men en känd spelare, Brandon Shinnimin, är på 4 assister. Växjö 2 segrar, 6 förluster, vann senast mot Leksand, kanske på väg uppåt men har mycket, mycket att jobba med. Vad säger ni om alla siffror?
Jag säger först att jag skojar om Björn Nord. Jag vet att han slutade för 15 år sedan.
Du var tvungen att ta tillbaka det ifall om någon tänkte är han helt dum i huvudet.
Nej, en favoritspelare var det.
Ja, han var fantastiskt trevlig att ha att göra med också. Ja, jag kan väl säga också det att Djurgården har inte vunnit guld på ett antal år. De förlorade ju finalen senast mot Frölunda. Djurgården och Frölunda är ju 2 av förhandsfavoriterna till guldet nu också. Och dit kanske man snart ska räkna in Rögle också. Men där har ni lite siffror på i alla fall hur de har presterat så här långt. Djurgården ligger ju med i toppen. 3 på 15 poäng, 4 poäng efter Rögle då som leder. Så en toppmatch igen. En, kanske inte ska säga seriefinal, men en toppmatch för Rögle först. Och sen ett lag som oväntat nog då är ett bottenlag i Växjö.
Jag tror det är väl alla matcher, men svåra matcher. Djurgården är alltid, det är alltid höga liksom insatser för att ta poäng mot dem. Jag minns flera matcher för säsongen som kostade sina blåmärken. Det kommer att bli en bra hockeymatch, det är jag rätt säker på. Växjö känns som ett jättesvårt läge att möta dem. De är ju någonstans på väg upp. Lurig match tror jag, eller vad säger Hjelmen?
Jag tror att Djurgården är en väldigt svår match. Det tror jag. Även om det har funnits frågetecken där om man läser att de inte är helt nöjda och hittar inte spelet och ligger i toppen. Men jag tror det
är Växjö då.
Du står här och skakar här, Linus.
Växjö
då.
1-18.
Växjö. Jag tror att mot Växjö så får vi se effektivitet.
Ja.
Jag tror att Växjö kör man över. Djurgården blir det svårt mot. Djurgården blir svårt mot. Men det kan bli seger där också.
Det är kul att summera nästa vecka.
Mm. Ja, det har ju varit roligt att summera alla veckor så här långt.
Mm.
Har vi någon hälsning? Nej. Har vi någon spaning? Ja, det har vi haft. Har vi någon hälsning?
Har vi ingen hälsning?
Har vi ingen hälsning? Har vi han från i vår?
Tänk att vi har en hälsning!
Från han?
Nej, inte cliffhangern.
Men en annan hälsning. En hälsning i alla fall.
Min cliffhanger hänger kvar. Alltså jag börjar misströsta, men jag ska inte ge mig. Jag har
kan du inte snart bara avslöja vem det är och så,
nej,
så stryker vi det här namnet?
Nej, jobbar inte så. Dagens hälsning kommer från, det är bara de äldre läsarna som minns den här eleganten. Han heter Lars Bertil Batto Wilhelmsson. Batto, bekant?
Har hört det, kan inte placera.
Det är jätte... Ringa fartygsklockor.
Nej, det är en härlig gubbe. För han är fostrad i Åstorp. Han är 73 år idag och bor i Östra Ljungby.
Har han planscher på Dennis Enveberg?
Mycket tveksamt. Han kom till Rögle däremot från Tyringe. Han gjorde 10 säsonger i Rögle. 1971 till 81 innan han återvände till Åstorp som var moderklubben. Jag ringde upp Batto och antecknade lite vad han sa. Han berättade så här. Jag har ett minne att vi mötte Troja säsongen 1971-72 och vann med 10-5. Det var enda gången jag gjorde 5 mål i en match. Jag har också för mig att Jim Brithén debuterade i A-laget den matchen. Han var 15 år och en jävla lirare. Han fick spela med mig och min bror Carl Axel. Carl Axel var med i 3-4 år. Sen startade han elfirma i Klippan och hade inte längre tid att spela hockey. När jag ser hockey idag tänker jag ofta så. Det är helt andra förutsättningar. Vi fick aldrig den här chansen. Jag var snickare och jobbade 7-5. Sen var det träningar och matcher på kvällarna. Fritid fanns inte. Åkte man hem från Oskarshamn efter en match fick man sova några timmar. Sen var det jobb på morgonen. Man var trött många gånger. Klubborna vägde väl 2 kilo på den gången. Det var tungt virke. Och läkare fanns inte. Jag fick en tackling en gång och slog huvudet i isen. Det var nog hjärnskakning men det kollades aldrig upp. Antingen spelar man nästa match eller så fick man stanna hemma. Rögle på den tiden var ett riktigt kompisgäng. Var det någon som stack upp fick han reda på det direkt. Men det var allvar hela tiden. Det var ingen som hoppade åt sidan. Vi kämpade alltid för varandra. Intresset var stort. Vi spelade i VG-Holms isstadion och det var mycket folk att titta på matcherna. Nästan 2000 personer. Vi spelade mest i division 2. Ett år var vi nere i trean men då vann vi serien utan att förlora en enda match. Idag följer jag Rögle från ståplatsläktaren. Jag ser varenda match. Det har jag gjort i 15 år nu. Abbotarna har gjort en helt otrolig resa med Rögle. Jag är väldigt glad att de har kommit tillbaka till klubben. Det är helt fantastiskt vilken stil de har fått på laget. Jag beundrar verkligen de här pågarna.
Oh, tack för den hälsningen. Stort!
Lars Bertil Batto Wilhelmsson, legendar.
Ja, det var jättekul att få lyssna till dina ord.
Ja, bra jobbat, Rutt. Mycket bra. Nu räknar vi med att du håller i den här sviten varje vecka framöver.
Eller? Jag har tagit fram mitt fiskespö och jag har kastat ut det. Nu ska vi se om det är någon som hugger på betet till nästa vecka.
Man tycker ju någonstans att nu när vi har hållit på så pass länge och vet att vi ska ha en sån här hälsning, att det inte bara rasslar till. Du ska inte börja fiska. Det borde vara legendarer som hör av sig och säger, Daniel, ska du inte snacka med mig?
Johan Matti Altonen borde ringa.
Ja, då tar jag hand om den.
Ja, men härligt.
Ja, det var väl allt.
Jag tror det. Ska bara säga att Röglepodden presenteras i vanlig ordning i samarbete med Vågens försäkringsbyrå. Vågen för vågen.
Vågen för vågen. Det blir ett långt avsnitt.
Ja, nästa vecka får vi tajta till det. I mitt zon.
Samtidigt som vi vet att det finns de av er som verkligen vill ha den här längden, för att annars blir löpturen för kort.
Ja, hoppas nu folk har sprungit i över en mil.
Vi kan passa på att säga till folk också, följ vår bevakning från Djurgårds- och Växjö-matchen den här veckan. Och hör av er till oss på Twitter eller mejla roglepodden@hd.se om ni har några tankar, synpunkter, förslag, vad som helst.
Jag gör det. Hör av er. Vi vill väldigt gärna svara på läsarfrågor. Och jag avslutar som jag brukar göra numera. Och Rögle fortsätter vinna.
Det får vi se.
Ha det gott så länge.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.